Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Palmemordet. Mer om Alf Eneström och JOP, del 3.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90
000. Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Det här är det sista avsnittet vi gör innan det är dags att fira 400 avsnitt. Vi börjar med att Dan och jag pratar om de föregående 100 avsnitten i nästa vecka. Och därefter får vi sällskap av Gunnar Wall och Johan Lundqvist som svarar på frågor i ytterligare några avsnitt. Stort tack till alla som skickat in frågor och såklart till alla lyssnare där ute. Om du vill stötta oss ekonomiskt, ja då går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per nytt publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Görs inga nya avsnitt, ja då dras heller inga pengar. Och om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du som vanligt alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi återigen titta närmare på Alf Eneström och JOP och få en del ny information kring dem och deras kampanj mot Olof Palme. Och vi tar avstamp i något som JOP sa i det långa förhör som utgjorde en stor del av förra avsnittet. För hon menar att hon och Alf träffades i sorgen då både hon och Alf hade förlorat sina barn tidigare. Jag kan generellt säga att jag har svårt att känna sympati eller empati för två personer som ägnat stora delar av sitt liv till att göra en annan människas liv till ett rent helvete. Men här kniper det faktiskt lite i hjärtat. Ingen som själv är förälder önskar någon att förlora sina barn. Men vad var det egentligen som hände? Med hjälp av tidningsarkiven har vi tagit reda på det och det är en historia som både är tragisk och ganska skrämmande. Vi börjar med Alf Eneström och den flygolycka som han var med om där två av hans barn omkom. Barnen namnges i artikeln men jag känner inte att det finns någon poäng med att använda deras riktiga namn så därför kommer jag att säga deras initialer istället. Den här texten kommer från Dagens Nyheter den 13 juli 1971. Och vi börjar på första sidan av tidningen. Citat. Rubrik: Tre döda i flygolyckor. Systrar följde spottplan i djupet. Fadern räddad. Två flickor, L.C. Eneström, 11 år, och hennes syster E.K., 16 år, dödades då ett enmotorigt flygplan av typ Auster störtade i Sigtunafjärden på måndags eftermiddagen. Deras fader, 42-årige läkaren Alf Eneström, lyckades ta sig ur vraket och räddades. 42-årige läkaren Fredrik Möll omkom vid en annan sportplansolycka utanför Jönköping på måndagskvällen. Fadern och döttrarna är hemmahörande i Sollentuna, Fredrik Möll i Jönköping. Olyckan inträffade i Sigtuna-trakten strax efter starten. Ögonvittnen berättar att de sett det pontonförsedda planet lyfta till omkring 30 meters höjd, göra en vänstersväng och sedan gå brant i vattnet. Föraren kastades av allt att döma ur planet vid krocken mot vattnet och lyckades ta sig upp till ytan. Han var svårt chockad och blödde kraftigt från ansiktet. Hans två döttrar blev kvar i vraket. Kropparna bärgades senare av grodmän. Även planet bärgades av en kranförsedd båt som av en tillfällighet var stationerad i Sigtuna. En haverikommission ska undersöka vraket idag. Olycksplanet tillhörde en flygskola i Sigtuna och var uthyrt till den 42-årige föraren. Makarna Erik och Lola Åkerberg från Hallstahammar som båtsemestrar i Mälaren var de första som var framme vid olycksplatsen. Artikeln fortsätter sen inne i tidningen. Här har man separerat då de här två olyckorna. Den första där Alf Eneström med familj var inblandade och den andra där Fredrik Möll från Jönköping var inblandad. Så att från och med nu så handlar det bara om Eneström med familj. Citat. Rubrik: Det finns barn där nere. Vi var på väg in till gästhamnen i Sigtuna och såg till höger om oss ett plan på vattnet som lyfte. Allt verkade till en början helt normalt, säger Erik Åkerberg. Men plötsligt hörde vi en smäll och såg att planet hade störtat i vattnet. Vi vände och satte omedelbart kurs mot olycksplatsen. Planet hade då inte sjunkit helt. På ena vingen låg en man. Vi plockade fram våra flytvästar för att ha dem redo om det skulle dyka upp fler. Planet sjönk sedan efter en kort stund på djupt vatten. Mannen, som tydligen var svårt chockad och blödde kraftigt i huvudet, ropade bara: "Det finns två barn där nere." Vi tog honom ombord på vår båt. Det första han bad om var en spegel. Under tiden hade en snabbgående båt kommit till platsen. Vi bad dem att gå in till hamnen och rekvirera ambulans. Vi kunde inte göra mycket och beslöt därför att föra in den skadade föraren till hamnen. Vittne till haveriet var också flygtrafikledare Nalle Ankes, tidigare militärflygare. Han befann sig på en bensinstation vid Sigtunaviken och observerade större delen av händelseförloppet. Det verkade som att planet hade svårt att komma upp i luften. Det gick trögt på något sätt. Det lättade men tog sedan vatten en gång till. I stigningen svängde planet med vinden istället för mot efter att ha startat i cirka 30 graders sidvind från höger. Det fanns också utrymme för en sväng åt höger. Några tecken på motorkrångel uppfattade jag inte. Enligt vad föraren vid ett första förhör har berättat för polisen så tappade motorn plötsligt kraft under stigning och vänstersväng. Sedan gick allt mycket snabbt. 42-åringen har inget minne av händelseförloppet. Han kommer inte ihåg något förrän han nådde hamnen i Sigtuna. Alf Eneström, numera läkare, har varit fältflygare och anses vara en erfaren pilot. Där slutar vi citera Dagens Nyheter från den 13 juli 1971. Det här ger ju onekligen en helt annan tyngd åt den här historien när man hör ögonvittnen beskriva vad som faktiskt hänt. Barnen följde alltså med planet i djupet och det fanns enligt vittnena inget att göra. Som jag sa i förra avsnittet kan man till viss del förstå Alfs närmast maniska reaktion när hans son togs ifrån honom senare på grund av det som tidigare hänt med hans döttrar. Men nu var det ju som sagt inte bara Alf som hade drabbats av det vidriga i att förlora sina barn. Som ni hörde i förhöret blev Gios barn innebrända. Även den här händelsen har vi lyckats hitta och även den är i allra högsta grad tragisk. DN skriver om den 28 augusti 1969. Citat. Rubrik: fel på elsystemet bakom dödsbrand. Var branden började i skådespelerskan J.O.P.s Sollentuna villa natten till onsdagen, då hennes två barn, 6-årige P och 3-årige P.L. omkom, vet ännu inte brandplatsundersökarna. Däremot är man helt övertygad om att den måste ha vållats av något fel på det elektriska systemet i villans våningsplan. Strax före klockan 3 på onsdagsmorgonen vaknade J.O.P. av rökutvecklingen och värmen. Hon blev helt förvirrad och rusade ut. Kriminalassistent Jan Karlsvärd, som är närmaste granne, vaknade av hennes skrik. Han kastade på sig lite kläder och fick då se eldskenet. Polismannen larmade brandkår och ambulans. Med knytnäven slog jag ut fönstret till villans barnkammare, men eld och rök gjorde det omöjligt att ta sig in. Vid slaget mot fönsterrutan skar jag mig rätt illa och började blöda. Efter anvisning av J.O.P. försökte vi ta oss in i villan från ett annat håll, men det var lika omöjligt, säger kriminalassistenten. Brandkår och ambulans var snabbt på plats. J.O.P. och polismannen fördes i samma ambulans till Löwenströmska lasarettet. Där plåstrade man om de yttre blessyrerna. Polismannen fick återvända hem medan J.O.P. överfördes till psykiatriska kliniken på Danderyds sjukhus. Brandbefälet insåg genast att man inte skulle kunna rädda villan och istället inriktade man sig på att söka efter barnen. Rökdykare gjorde upprepade attacker innan man lyckades ta sig in i villan. Då man till slut kom till barnens sovrum fann man att sängarna var tomma. Man kunde då inte utesluta att de små lyckats ta sig ut ur eldhavet och chockade omkring vid Edsviken. Man satte därför igång att söka barnen kring villan. Ett par rökdykare hittade dock snart de döda barnen i en gång utanför sovrummet, inte långt från en dörr som ledde ut till altanen. Man fruktade ett tag att även barnens sköterska kunde finnas kvar i villan. Det visade sig dock senare att hon inte övernattat i villan utan i sin egen bostad. Villan blev helt urbränd. Kvar finns tak och väggar. Brandplatsundersökarna räknar med att fortsätta undersökningarna minst 3 dagar. J.O.P. som gjort ett 25-tal filmer hade de två barnen med Lorenz Malmstedt. Hon blev änka för 3 år sedan då maken rycktes bort av en hjärtattack. Slutcitat. Ja, som ni ser har även J.O. haft sin beskärda del av elände. Hennes make dog alltså i en hjärtattack 3 år tidigare och slapp på så sätt uppleva sina barns död. Men J.O. var där och lär ha levt med minnena sedan dess. Det här var alltså under sent 1960-tal och tidigt 1970-tal. Enligt senare förhör med J.O., som vi kommer till, menar hon att Alf inte hade någon egentlig politisk inriktning de här åren. Men den kom ganska snabbt att växa fram, som vi kunnat konstatera av alla de hatskrifter som Alf producerade under åren. Men nu kommer vi till något som stört mig under många år. En liten uppgift, men en uppgift som legat och skavt. Alf Eneström skröt ju nämligen i många år om att Astrid Lindgren hade sponsrat hans hatkampanj mot Olof Palme med stora summor. Redan för ett antal år sedan kunde vi avfärda det här påståendet som rent påhitt, bland annat efter kontakt med Astrid Lindgren AB. Att någon sponsring inte ägt rum visade också det diarie över brev som Astrid skickade respektive tog emot och som nu förvaras på Kungliga biblioteket i Stockholm. Astrid har nämligen inte skrivit ett enda brev till Eneström. Men det var fortsatt något som skavde i den här historien för min del. För i samband med researchen på KB upptäckte jag att Alf faktiskt skickat 2 brev till Astrid. Men som sagt, inget tyder på att de här breven blev besvarade. Jag bad om tillstånd av Astrid Lindgren AB om att få ta del av breven och fick senare detta. Vad jag vet så är vi, om inte först så i alla fall, en av de få som har fått se de här breven som ger en inblick i hur Palmehatets galjonsfigur resonerade. Och när vi pratar om Alf Enerström så är det ju värt att återigen påpeka att hans uppgifter måste tas med en rejäl nypa salt, som vi sett i exemplet ovan. Därför vet vi inte sanningshalten i det han skriver till Astrid. Men vi har valt att återge det här för att ni ska få en bild av korrespondensen och också få en bild av Enerström på den här tiden. Och tiden som vi pratar om är 1976 för det första brevet och 1977 för det andra. I det första brevet skriver Alf, citat: "Kära Astrid, som vanligt är du suverän. Jag sitter just nu hos en av de våra i Årgäng. Kommentar: troligen sympatisörer med socialdemokratisk opposition. Slutkommentar. Boktryckare ES. Kommentar: jag har valt att utlämna namnet då jag inte vill hänga ut någon. Slutkommentar. Som hjälper mig med lite papper som JO och jag ska dela ut imorgon kväll i Göteborg vid Palmes stora framträdande i Skandinavium. Jag bilägger några kopior. Eftersom du tyckte om det andra vi gjort och skrivit förutsätter jag att du tycker om detta också." Slut citat. Det här kan ju låta bestickande, som att Alf och Astrid hade regelbunden kontakt. Men Alfs mening om att Astrid tyckte om det andra vi gjort kan lika väl vara en slutsats han drar utifrån Astrids politiska ställningstaganden, som till exempel kring den så kallade Pomperipossa-debatten 1976. Det var ju trots allt just det här året som Astrid mottog brevet. Att Astrid oss veteligen aldrig svarade på brevet tyder väl inte på något större intresse för Alfs ganska extrema Palmehat. I det andra brevet finns en uppgift som kan tyckas känslig och som jag har dryftat med Astrid Lindgren AB innan publicering. För Alf skriver nämligen, citat: "Kära Astrid, jag har ringt till dig många gånger nu och varje gång har det varit en koll på om jag har förlorat förståndet eller inte. När en går i otakt då anses det ju vara så att det är denne ende som gör fel. Så tydligen inte i politiken. Genom att ringa till dig som bevisligen är en av det här landets mest begåvade personer så bekräftar jag för medmänniskor och för mig själv att jag fortfarande går i takt och uppenbarligen inte mist förståndet, vilket dock inte skulle vara någon större katastrof eftersom lidandet i vår tid är parat med förstånd och icke med oförstånd som den fåkunnige tror. Lidandet har blivit en funktion av förståndet. Palme är det bästa beviset på denna tes. Han lider uppenbarligen inte alls av sitt obefintliga förstånd, vilket skulle bevisas." Slutcitat. Alf ger här skenet av att han pratat med Astrid ett flertal gånger, vilket vore helt nya uppgifter. Jag blev lite tagen av informationen och valde att konsultera Malin Billing på Astrid Lindgren AB om det här. Min inställning har hela tiden varit att jag ska vara solidarisk med Astrid och hennes verk, och det här gav mig stora bryderier. Jag har valt att citera svaret jag fick, som jag tycker är en alldeles förträfflig sammanställning av Astrids inställning till Alf och andra mer extrema personer i den svenska politiken. Citat. Astrids dotter minns att han skrev: "Det var många som gjorde det under Pomperipossa-tiden. Han ville nog inte ha pengar utan ett samarbete. Och vi kan vara helt säkra på att om Astrid skulle lägga tid på att hjälpa någon med dennes kampanj så skulle hon inte välja någon med hatbudskap." Att han påstår att han ringt Astrid betyder egentligen inte alls att de pratade med varandra. Hennes telefonnummer var listat i telefonkatalogen i nästan alla år. Kanske snarare att han ringt och inte fått prata med henne. Jag är inte särskilt orolig för att någon ska tro att Astrid deltog i något kampanjande mot Palme. Hon var mycket klokare än så. Hon hade aldrig nedlåtit sig till det oavsett vad hon hade för åsikter. Och även om hon hade åsikter om skattebördan som Socialdemokraterna hade fått ihop så skulle hon aldrig lasta en enskild person och gå till angrepp. Nej, det hela är helt enkelt för dumt. Slutcitat. Och det här tycker jag sammanfattar hela det här stycket ganska väl. Det fanns ingen kontakt de två emellan och Astrid skulle aldrig göra det, helt enkelt för att det är för dumt. Ibland behöver inte politik och ställningstaganden vara krångligare än så. Men som sagt, den politiska kampanjen var igång och jag tänkte vi skulle ta ett exempel på hur det kunde låta under 70- och början av 80-talet för att ytterligare få en bild av de stämningar som rådde. Vi kommer börja med den text som Alf Eneström bifogade det brev han skickade till Astrid Lindgren. Den första bifogade artikeln heter Två avhoppares vedermödor. Och det står inte när den är skriven, men man pratar om valet 73. Och det här brevet ska ha skickats 76, så det är väl förmodligen inför valet 76. Det var ju bara 3 år mellan valen på den tiden. Citat. I förra valrörelsen ställde vi, JOP och Alf Eneström, som goda socialdemokrater upp på regeringens sida och gjorde ett omfattande valarbete. Eftersom valet vanns med en så liten marginal som några tusen röster så kan det matematiskt sägas att vårt plötsliga inhopp var avgörande för segern. Detta gav oss dåligt samvete när vi märkte vad regeringen använde makten till. Den makt som vi bokstavligen la i Palmes händer trots att vi redan före valet 1973 iakttog symptom som borde fått oss att inte bara hålla oss passiva utan kanske till och med bekämpa regeringen. Kommentar. Här har alltså Alf Eneström som är läkare stavat fel till symptom, vilket ju är ganska ironiskt, slutkommentar. Detta kan sägas nu efteråt, men då ville vi ändå inte tro att det var så illa. Att de nya makthavarna, nykapitalismens företrädare, nykommersialismens hejdukar eller socialfascismens hantlangare, eller kalla dem vad ni vill efter politiska erfarenhet och kynne, skulle vara så politiskt korrumperade och utstuderade. Vad JOP och jag nu vill visa med vår skrift är att när vi hoppade av för mer än 2 år sedan och började utnyttja vår demokratiska rätt i att i offentliga tal och i tidningsartiklar bekämpa vissa strömningar inom regeringspartiet, så började man bekämpa oss på det våldsammaste med helt odemokratiska metoder, av vilka ett flertal var så allvarliga att det kan jämställas med vad som händer i fascistiska länder. 1. Polisen har utan att ha minsta rätt till husrannsakan, ingen av dem i huset boende hade begått något brott eller var misstänkt för sådant, slagit sig in så glaset yrde från fönsterrutorna och med cirka 10 personer genomsökt hela vårt hus. 2. Familjeförsörjaren Alf Eneström fick sparken från sitt arbete utan orsak, utan iakttagelse av trygghetslagarna, utan att han hade begått något fel, trots att de anställda skrev på listor, och detta i arbetarrörelsens eget företag, Kooperativa förbundet, KF, se särskild bilaga. Kommentar, här har blivit en felnumrering så att Alf Eneström räknar 1, 2, 4, 3. Lite förvirrande möjligen, men punkt 4, slutkommentar. 4. Den socialdemokratiska lokaltidningen lyfte ut JOP ur rolllistan i en film där hon har huvudrollen. I en 2-spalterskrönika som presenterar filmen för läsarna finns inte huvudrollsinnehavaren med. 3. Sociala centralnämnden går in och splittrar familjen på ett mycket fult sätt. Den socialdemokratiska nämndordföranden samt en socialdemokratisk överläkare i barnpsykiatri som på lediga stunder skriver socialdemokratiska krönikor i den socialdemokratiska lokaltidningen gör ett rent politiskt beställningsarbete för att knäcka oss i ren öststatsstil. En annan överläkare i barnpsykiatri har offentligen yttrat att citatet var ett rent beställningsarbete, att vi utsatts för en politisk hämndaktion och att hela saken är osmaklig, slutcitat. Vi fortsätter citera punkt 5 här då. Stockholms länsstyrelse med dess chef Hjalmar M, socialdemokrat, har på det grövsta försökt trakassera oss genom indrivningar och 8 exekutiva auktioner för att få ut cirka 6 000 kronor som vi var villiga att sätta in på banken för länsstyrelsens räkning att lyftas med 2 000 kronor per månad. På 3 månader hade man då fått ut de pengar som man nu inte lyckades få ut under 2 år med sin metod som enbart gick ut på att jävlas med en medborgare som var i öppen konflikt med regeringen. 6. Socialstyrelsen med dess socialdemokratiske chef Bror R försöker sätta käppar i hjulet för en av oss, Alf Eneström, genom ett klumpigt byråkratiskt krångel som går ut på att han inte ska få ta ut full ersättning för de patienter som är sjukförsäkrade.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Man avskedade honom från hans arbete. Nu hindrar man honom i hans privatpraktik. Om detta har en professor i medicin samt vetenskapligt råd skrivit att citat det är obilligt, slutcitat, av Socialstyrelsen att göra som man gjort. 7. Till och med det statliga företaget Svensk Bilprovning gör försök att trakassera oss genom att inte godkänna vår bil enligt de regler som gäller. Bilen har nu körförbud trots att den är felfri och varit detta hela tiden. Vi skulle kunna fortsätta länge. Som alla vet har regeringen nu drivit igenom en lag där yttrandefrihet och demonstrationsrätt ska kunna upphävas över en natt. Kommentar här tror jag att man menar den så kallade undantagslagen, och en undantagslag enligt förvaltningshistorisk ordbok, fantastisk källa för övrigt, är en lag som strider mot rättspraxis, vanligen i samband med kriser eller krig, slutkommentar. Därmed är det fullständigt fritt fram för socialdemokratiska politruker och byråkrater att uppföra sig hur som helst mot medborgare. Den enskilde kommer inte att kunna göra sin stämma hörd så som vi nu kan idag, så här 12:01. Vinner regeringen valet använder man lagar som redan finns idag för att täppa till munnen på alla som vill utnyttja sin demokratiska rätt att tala. Därmed har vi blivit en stat av samma typ som Ungern, Tjeckoslovakien, Chile, Kuba, Östtyskland och så vidare. Vi måste med gemensamma ansträngningar förhindra detta i årets val. J.O.P. Alf Eneström. Och där slutar vi citera den här artikeln, eller vad vi ska kalla det, som heter 2 avhoppares vedermödor. Som ni hör har redan Alfs rättshaveri och konspiratoriska tänkande börjat komma igång 1976. Alla är ute efter honom, till och med Svensk Bilprovning. Istället för att lägga några hundralappar på att fixa felen som upptäcktes på bilen så skriver han långa texter om det istället. Och det kan ju knappast anses vara särskilt konstruktivt, inte minst som jag aldrig varit med om att Bilprovningen ändrat sig efter en insändare. Men att sådana här texter kunde publiceras i tidningar på högerkanten som till exempel Kontra, det är ju en sak. Men det vi kommer att få höra nu är en debattartikel som publicerades i en av landets största tidningar, nämligen Dagens Nyheter. Och just den här artikeln är från 1982 och har rubriken Palme lurar arbetarna. Citat. Tre saker måste lyckas för den som vill ta den totala makten i vår svenska demokrati, uppbyggd under nära ett sekel. Många idealister har offrat sig. Branting fick skaka galler, likaså Amas Astamoinen. Karl Gerhard tvingades ställa in föreställningar. Ture Nerman startade egen tidning. Torgny Segerstedts uppfordrande trumpet ljuder än i våra öron. Kurt Tucholsky, Hitlers farligaste fiende som flytt till Sverige, dog här statslös och utan stöd. Begravd i Mariefred, ett enat Tyskland borde postumt göra honom till hedersmedborgare. Tre saker måste finnas. Man måste vara ordförande i det stora socialdemokratiska partiet. Partiet som blivit en lång kö av opportunister som vill vara sin ordförande till lags, men som också i hemlighet gärna handlar enligt sitt samvete. Man måste ha majoritet i parlamentet för att kunna driva igenom lagar för att polis och byråkrati ska bli lydiga redskap. Och som tredje förutsättning, man måste återta den demokratiska makt som man otursmässigt har förlorat. I vår artikel som omfattar en helsida i kvällstidningsformat visade vi hur lagar genomdrevs som synbarligen var ägnade för maktövertagande. Ingen har kunnat motsäga oss, men vi skulle vara glada över varje åsiktsriktning som kunde visa att vi har fel. Artikeln gick i många av landets tidningar. Den som vill kan exempelvis rekvirera Göteborgs-Posten för den 4 juli. Man måste återta makten om man har förlorat den. Vi ska visa ett sådant försök efter Palmes valförlust 1976. Olof Palme och Lennart Geijer stod inför höstriksdagen 1976 i begrepp att framlägga en lag om borttagande av yttrandefrihet och demonstrationsrätten ur grundlagen. När Lennart Geijer tillfrågades om vad lagen skulle vara bra för i en tv-intervju så svarade han, citat, att det kunde bli epidemier i landet, slut citat. Som tur var för Sverige så förlorade Palme valet och lagförslaget kunde kastas i papperskorgen av den nya regeringen. Palme hade förlorat makten 1976. Ett streck i räkningen. Så illa att Palme i en intervju omedelbart efter valet inte kunde bärga sig utan gjorde ett av de allvarligaste och mest destruktiva uttalanden som en svensk politiker någonsin gjort. Istället för att säga det som nationen kräver av alla besegrade politiker. Jag ska hjälpa den lagligen valda regeringen att lyckas i sitt svåra arbete för landets välfärd och lyckosamma utveckling. Så sa Olof Palme att han visste hur han skulle ställa till ett helvete för den borgerliga regeringen. På Sverige tänkte Palme inte en sekund. Palme började som oppositionsledare med att föra folket bakom ljuset. Han försökte bluffa oss genom att påstå att den nyvalda regeringen gick till dukat bord. Men regeringen och även folket upptäckte snart att bordet var avätet och skafferiet tomt och att man istället stod med åtaganden som krävde ökade inkomster för staten. Och detta i ett läge av allmän depression ute i världen. Palmeregeringen hade åren 1974 och 1975 tillåtit kostnadsökningar som gjorde det omöjligt att öka exporten. Vi hade i Sverige på 2 år höjt våra löner med 40% medan konkurrenterna i utlandet höjt med hälften. Industrin förlorade marknadsandelar i rasande fart och i det läget tycker man att alla politiker i hela folkets intresse borde samla sig. Men Palme gnuggade händerna. Inte ett handtag gjorde han för att hjälpa regeringen. Istället lockade han folk att tro att det var regeringens inkompetens som gjorde att det gick dåligt för Sverige. En lätt uppgift eftersom man inte kan begära att gemene man ska fatta så värst mycket av nationalekonomi. Men vad värre var, om det hade varit en borgerlig opposition som hade gjort på detta sätt så hade det kanske varit politiskt logiskt och förklarligt. Men att en socialdemokratisk partiledare lägger tunga bördor på arbetarnas axlar för att personligen hoppas kunna vinna tillbaka makten är otillständigt, för att ta det starkaste ord vi känner. När Palme således ondgör sig över den relativt sett ringa arbetslöshet som drabbat Sverige, så ska man hålla i minnet att han själv gjort sitt bästa för att göra den så stor som möjligt. Han skaffade sig ett politiskt tillhygge efter bästa förmåga som han sedan använde i valkampen. Med en annan oppositionsledare som inte strävat efter personlig makt på bekostnad av folkets välfärd, så hade vi haft en större sysselsättningsgrad i Sverige och lättare kunnat sälja våra produkter på marknaderna ute i världen. När Palme såg hur budgetunderskottet ökade av orsaker utanför regeringens kontroll, så tyckte man att han efter valförlusten 1979 i hela folkets intresse skulle dämpat sitt revanschbehov. Men icke. Hans sug efter makten var så stor att han drev ut arbetarna i strejk. En strejk som alla visste var totalt meningslös. Det fanns inte ett rött öre att strejka sig till. Det enda man åstadkom med strejken var ökande kostnader för folkhushållet, minskade arbetstillfällen och en ungdomsarbetslöshet som var tänkt att bli Palmes vapen i valkampen 1982. Alla visste att det förslag som regeringen och arbetsmarknadens parter hade enats om våren 1980 var bra för Sverige. Regeringen bjöd på prisstopp, hyresstopp och skattesänkning. Detta hade varit utomordentligt bra i föreliggande läge. Palme såg med oro att utvecklingen var på väg åt rätt håll. Lägre kostnader för industrin, mera varor att sälja ut i världen, större efterfrågan på okvalificerad arbetskraft. Även ungdomen skulle få en chans till jobb. Palme såg en eventuell valseger 1982 rycka all världens väg. Strejk och lockout blev Palmes motdrag och resultatet av hans aktivitet. Ekonomer som vi har talat med menar att Palmes sabotage av avtalsrörelsen kostade folkhushållen minst 50 miljarder om året, parallellförskjutet till skadan går att reparera. Arbetarna och endast arbetarna fick betala. Bertil Ö har i en helsidesartikel i SvD hösten 1980 redogjort för dessa manipulationer. Vi blev också förvarnade våren 1980 och man bad oss avslöja Palme. Men vi kunde inget göra, vi hade inga pengar. Det är en känd sanning. Professor Erik Lundberg, enligt tidningarna en borgerlig sympatisör, har sagt att den sittande regeringen är alltför försiktig med de offentliga utgifterna. Vi kan förstå att en borgare tycker så. Vi kan också förstå att storföretagen som för närvarande har svårt att sälja sina produkter vill ha många offentliga satsningar. Beställningar som måste betalas med arbetarnas pengar. Lånade utomlands men med återbetalningsskyldighet och med hög ränta. Det är den svenska arbetarklassens arbete som man intecknar så lättvindligt. Vi förstår att Palme ställer upp. Det är ju typiskt Palme. Överklassen tjänar ju. Bondfångeri kallar vi det. Arbetarna betalar som vanligt kalaset. Men regeringen arbetar tvärtom. Sparar arbetarnas pengar. Håller nere inflationen. Och märkligt nog är det Moderaterna som driver antiinflationspolitiken hårdast. Moderaterna har blivit ett nyttigt parti. Något högerparti finns inte i svensk politik. Helt obegripligt och oförklarligt. Adelsson har tagit ytterligare ett steg till vänster om Gösta Bohman. Vi förstår att storfinansen är missnöjd och satsar på Palme. Maktfondspolitiken Palme. Det är således ingen slump att delar av storfinansen stöder Palme. Märk att vi skriver delar av den, ty det finns en politisk intelligent storfinans som är helt demokratisk i sin framtoning. Men hos vissa storföretagare är oron för det egna företaget större än oron för demokratin. Det ligger tyvärr i människans natur att först lösa de egna näraliggande problemen, och vi har nyligen fått professor Lundbergs ord på att Palme är beredd att offra arbetarnas pengar på äventyrliga projekt till kapitalisternas glädje. Det är däremot inte regeringen. Regeringen vill inte att arbetarna ska offra flera tusenlappar om året av sin lön på Palmes maktfonder. Regeringen vill inte ha folk som står och sparkar sig trötta utan säkra och lönsamma projekt som ger trygga arbeten under lång tid. Konstlade arbeten och äventyrliga satsningar ska inte betalas med arbetarnas pengar. Därför måste Palme stoppas den 19 september 1982. JOP Alf Eneström. Där slutar vi citera den här skriften. Och kom ihåg att det som yttras här är alltså Alfs och Gios ord. Det är ingenting som vi står bakom. Men tänker ni kanske, har vi inte gått händelserna lite i förväg? Alf bifogade ju en artikel om sin läkargärning till brevet som Astrid Lindgren mottog. Vad innehöll den? Det ska vi ta reda på nu. Artikeln är från Nya Värmlandstidningen 31 augusti 1976. Och det verkar som att det är Alf Eneström själv som har skrivit det här. Citat. Rubrik. Företagsläkaren som inte tilläts sätta sin fot på verkstadsgolvet. Aftonbladet har återigen det dåliga omdömet att, liksom år 1975, publicera mig som en nollinkomsttagare. Förra året ringde jag omedelbart till tidningen när jag såg dess löpsedel med decimeterhöga bokstäver Läkaren från Värmland som har 0 kronor i inkomst. Jag ville att man skulle dementera och istället skriva sanningen, att jag på min halvtidstjänst som företagsläkare hade tjänat 52 000 kronor. Man vägrade detta. Istället publicerade Expressen och NWT, kommentar Nya Värmlands tidning, slutkommentar, den rätta uppgiften med fet stil. Det visar Aftonbladets policy och det visar vad man är ute efter. Rent spel är fjärran från den socialdemokratiska rörelsen idag och jag ska inte göra något försök till förklaring om Aftonbladets uppgift av den 13/8/1976 i den tidningen. Det skulle inte löna sig. Istället ska jag i förtid publicera ett kapitel ur den bok som jag håller på att skriva och som handlar om tiden efter mitt avhopp, som det heter, från den gängse partilinjen. Palme och hans regering skämde ut socialdemokratin, menade min hustru JOP och jag. På förvintern 1973, strax efter valet, tog vi steget. Vi ville med demokratiska metoder försöka få bort den regering som var en skam för Arbetarpartiet. Vi började snart ana vad vi hade givit oss in på och boken börjar på följande sätt. Jag ska bara citera inledningen. Det kom oväntat. Vi visste inte vilken arm vi närt vid vår barm och som nu började hugga efter våra strupar. Arbetarrörelsen, som i varje fall för en av oss hade varit lika helig som bergspredikan för den troende, hade under årens lopp fostrat politiska monster som nu försåtligt och utan att göra väsen av sig var på väg att åstadkomma ett samhälle som var arbetarrörelsens ideala motsats. Och det utan att folket insåg och förstod vad som var på färde. Diktaturen var på väg. Helt plötsligt förstod vi detta och en av oss, JOP, menade att vi måste ta all vår kraft och satsa alla våra pengar i försöket att stoppa det gäng som nu var på marsch mot den totalitära makten där byråkratin tar över demokratin och det andliga förtrycket övertagit friheten. Vi visste att vår motståndare var en djävul och fanns osynlig överallt i den politiska eliten och inom tjänstemannakåren som under lång tid hade handplockats för sin uppgift. Så långt citat och nu till det kapitel som ska förklara varför det står 0 kronor i min deklaration för inkomståret 1975. En uppgift som Aftonbladet så påpassligt har spritt över Sverige, men utan att tala om för svenska folket vad som ligger bakom. Kapitlet heter Läkaren som inte fick arbeta. Det var hösten 1974. Jag hade i mängder av inlägg i olika tidningar försökt att få folk att förstå att LO och det centrala facket inte längre stod på arbetarnas sida, utan snarare var arbetarnas fiende. De många vilda strejkerna var, menade jag, ett påtagligt symptom som visade detta. Arbetarna i det företag där jag var företagsläkare, KF ägda Svenska Rayon AB, ställde upp på min sida. Många kom till min mottagning och tackade och man uppmuntrade mig på alla sätt. Det sades bland annat att Värmlands Folkblad tog slut i kioskerna under de här dagarna när jag gick till attack och centrala facket gick till motattack. Jag kände starkt stödet från arbetarna och var tacksam för detta, men kände samtidigt att det gått så långt att arbetarnas ord och mening inte kunde ge mycket trygghet. Jag märkte också snart att någonting var på gång inom företagsledningen. Man började kontrollera mina närvarotider. Jag som i princip var läkare dygnet runt. Läkare kan man inte vara mellan 9 och 16. Sjukdomar infinner sig inte alltid på schemalagd arbetstid. Personalchefen försökte lägga sig i mina rutiner för att irritera mig. Han talade illa om verkställande direktören som stod på min sida för att jag inte skulle känna mig säker. Till slut kallade han in mig för ett så kallat allvarligt samtal och talade om för mig att facket inte var nöjt med mig. Fabriksombudsman ville ha bort mig, sa personalchefen, och fackföreningen hade haft ett särskilt sammanträde där man hade dryftat att jag skulle avskedas. Detta visade sig sedermera vara en ren lögn och fabriksombudsman dementerade i ett ilsket inlägg det hela ett halvår senare på ett skyddskommittémöte där 20 personer hörde på när han avrättade personalchefen. Personalchefen ville emellertid framställa det så att han stödde mig och att han hoppades att problemen skulle lösa sig. Problemen som han själv hade diktat ihop för att så kallat rämma mig. Personalchefen är organiserad socialdemokrat och föreningspamp i Vålberg samt sitter i kommunfullmäktige i Karlstad. Jag kände ju till att det fanns en klyfta mellan arbetare och fack, så i och för sig var det inte helt otroligt att de anställda ställde upp på min sida medan facket ville försöka få bort mig. De anställda kom hellre direkt till mig än gick till företaget. Skyddsombuden gick direkt till mig med sina problem eftersom de menade att det var lönlöst att vända sig till företaget och min bästa medarbetare som helhjärtat ställde sig på min sida var den gamla fackklubbsordföranden. Han var tillika huvudskyddsombud och genom hans ingripande kunde jag verka och få min röst hörd i många frågor där man annars från företagets sida helt frankt skulle ha struntat i sin företagsläkares åsikter. Fackklubbens nya ordförande däremot stod helt på företagets sida och var just en av dessa anpassningar som jag har beskrivit så många gånger och som är till en sådan skada både för fackföreningsrörelsen och företagen. Arbetarna måste nämligen ha förtroende för sin klubbordförande. Detta är det viktigaste i hela arbetslivet. En klok företagsledning ser säkert också detta som en enorm styrka och vill inte uppmuntra till överlöperi och försvagning av fackklubbens ledning. Det som skyddsombuden påtalade när man direkt kontaktade mig i frågan, som egentligen hörde skyddsingenjören till, var ofta allvarliga missförhållanden som år ut och år in hade fått löpa oåtgärdade, men som jag nu skrev rapport på, som gick in till företagsledningen. Det här retade personalchefen och hans personella omgivning så till den grad att han helt förbjöd mig att sätta min fot ute på fabriken. Jag var under ett halvår fram till mitt avskedande säkert landets enda företagsläkare som inte fick titta in på arbetsplatserna. Därmed fråntogs jag möjligheten att ge skyddsombuden ett handtag. Kooperativa förbundets eget företag, alltså en del av arbetarrörelsen, hindrade sin företagsläkare att hjälpa arbetarna. Det är inte snudd på skandal som någon sa, utan det är skandal. Samma man som ser till att detta händer sitter sedan i arbetarkommunens styrelse. Det måste bara till att vara kameleont om man ska vara socialdemokratisk pamp idag. I fortsättningen var jag alltså hänvisad till min mottagning. Jag var inte ensam utsatt för personalchefens politiska intriger utan hade på känn att han också var på god väg att intrigera bort företagets vd. Om det skulle lyckas förstod jag att mina dagar var räknade. Jag visste att personalchefen hade kontakter i Stockholm som var kapabla till det mesta och jag kände på mig våren 1975 att något var på gång. I februari gick jag in till vd för att antyda mina misstankar. Tyvärr hade jag inte gett att säga vad jag tänkte utan började tala om andra ganska ovidkommande ting. Så här efteråt tror jag inte att en varning från min sida hade betytt att 1000 arbetare hade fått behålla sin älskade chef. I stort sett över en dag avskedades den person som hade varit företagets verkställande direktör under ett kvarts sekel. Sättet att avskeda var en fräckhet utan like. Så vitt jag vet tog direktören det med upphöjt lugn. Kusten var nu klar för att avskeda mig. Vad de anställda tyckte intresserade inte personalchefen. Den nya vdn var helt oinsatt och där satt jag med ett papper där man inte ens tog hänsyn till den minsta lilla paragraf i lagen om anställningstrygghet. Arbetarna på verkstaden reagerade emellertid när man fick reda på faktum. Man skrev mangrant på en lista där man krävde att jag skulle vara kvar. Listan lämnades i fackklubbens ordförande. Enligt uppgift från en arbetare som upprörd kom in till mig hade ordföranden gått in till personalchefen och frågat vad han skulle göra med listan samt fått svaret att han kunde kasta den i papperskorgen. Dagen när jag skulle sluta närmade sig och där stod man utan läkare i en för företaget svår kris med många omplaceringar och med produktionsnedläggning i vissa delar av fabriken. Läkaren behövdes mer än någonsin och något svar på annons om doktor hade inte inkommit. Jag erbjuder mig då att ha mottagning en gång i veckan för att hjälpa till med de värsta sjukvårdsproblemen för de anställda. Förslaget avvisades.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hur det skulle gå för de anställda var ingen viktig fråga för ledningen av Svenska Rayon AB. Arbetarrörelsens eget företag. Rimligt hade ju varit att jag, som de anställda tydligen så gärna ville ha kvar, att man skrev på listor, också hade fått tjänstgöra till dess man hade fått tag i en ny doktor. Alf Eneström. Slutcitat. Det här var allt vi hade att bjuda på för den här gången och nu kommer det alltså ett antal avsnitt där vi firar att vi har passerat 400 avsnitt från nästa vecka. Men självklart kommer vi att återkomma även i det här ämnet framöver. Vad tycker du om dagens avsnitt? Hur ser du på Alfs och Gios historia? Tror du att de var inblandade i mordet? Kommentera gärna i trådarna till dagens avsnitt på Facebook. Vi finns i Studio Palmemordet och Palmerummet. Och om du gillar det vi gör och vill stötta oss ekonomiskt så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Om du har frågor eller synpunkter kring podden, kontakta oss gärna på simwaypodcast@gmail.com. alltså zimwayupodcast@gmail.com. Vi hinner tyvärr inte svara på frågor om mordet eller teorier om detsamma utan hänvisar till Facebookgrupperna. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Malin Billing på Astrid Lindgren AB för all hjälp med det här avsnittet. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.